Välkomna till Ålandstidningens partiledarintervju inför lagtingsvalet i höst. Jag heter Nina Smeds. Nu har turen kommit till Hållbart initiativ. Och med mig har jag partiets två talespersoner, Erika Skott, välkommen.
Hej.
Och Alfons Röblom, välkommen.
Hej, hej. Tack ska du ha.
Hållbart initiativ har två mandat i lagtingen den här mandatperioden. Partiet hade en ministerpost fram till ungefär den 13 oktober då utvecklingsminister Alfons Röblom valde att lämna regeringen och återgå till sin lagtingsplats. Erika Skott, du sitter inte i lagtinget men du är ändå en talesperson här. Men om vi inleder med att fråga, hur mår partiet?
Jag skulle säga att partiet mår väldigt bra. Det är ju en förändringsprocess naturligtvis när vi går till val. För då kommer ju nya kandidater och nya intressenter aktivt med i partiet. Och jag måste säga att vi har en god energi och de som är klara kandidater redan nu har kommit in i arbetet med en väldig ånga och vilja att engagera sig. Också en bredd i frågorna. Att det är allt från miljö och klimat till energi och barnperspektiv. Så att det är väldigt roligt. Och jag tycker också liksom rent generellt att under den här perioden som gått, vi bildades ju 2019, så har vi haft en snabb inlärningskurva. För som du nämnde inledningsvis så kom vi kom in i lagtinget och i några kommuner och så kom vi också med i regeringen. Så vi har ju också haft Hållbart initiativ, politiker i styrelser, delegationer, nämnder om man talar kommunalt och så vidare. Så vi har tillgodogjort oss väldigt mycket kunskap och erfarenhet under den här relativt korta tiden. Samtidigt som vi också har byggt aktivt ett mycket gott och brett internationellt nätverk. Jag skulle säga att vi HI är idag ett starkt parti som har mycket engagemang och erfarenhet och kunskap.
Vad säger du, Erika? Du har ju ändå, man kan säga, mer erfarenhet att vara en grön politiker på Åland än vad Alfons har som har varit på den andra sidan. Du har varit reporter, Alfons. Men hur ser du, Erika, på Hållbart initiativ som politiskt parti?
Vi har vuxit väldigt mycket sen vi startade partiet och vi känner att vi, som Alfons beskriver här, väldigt förtjänstfullt. Så vi bygger liksom olika delar i partiet gradvis och steg för steg, väldigt målmedvetet också. Och vi tycker att det har fått gehör och jag är ju väldigt glad. Jag har ju inledningsvis, som du noterar, så har jag jobbat inom politiken på olika sätt under lite längre tid här på Åland. Och jag har ju inledningsvis sagt att det kanske inte behövs ett grönt parti för att man ska jobba med det inom alla partier. Men det var ju det vi noterade sedan 2019, att det gick för långsamt helt enkelt. Och därför behövs vi. Och vi tycker ju fortsättningsvis att det finns ett behov och det finns ett gehör både hos väljare och hos potentiella kandidater. Så det är vi väldigt glada för.
Vi kan lägga till där att just som ungt parti så det handlar ju inte bara om att tillgodogöra sig kunskap om det politiska hantverket och politiska frågorna och så vidare, utan det handlar ju också om att hitta sin form som parti. Och vi har ju ända från början haft en ganska, vi har ju jobbat aktivt för att det inte ska bli en pyramidformad partistruktur, utan vi har olika råd då som jobbar internt i partiet med olika uppgifter. Och det där har också satt sig bättre och bättre. Det har ju varit lite utmaningar ibland när man börjar någonting nytt och väljer att jobba så här på det här viset. Men det har satt sig och folk trivs. Och vi har ju också arbetat väldigt aktivt med att det ska vara en god diskussionskultur i partiet. Man ska aldrig känna att man måste komma med västa armbågar när man kommer till ett möte med HI. Utan alla ska känna att man får komma till tal. Så. Och vi har ju också arbetat aktivt med att vi ska ha en god ton i debatten utåt. Att inte vara de som kastar paj. Och det har vi fått god respons från medborgarna som tycker att det är skönt med den approachen, det sättet att hantera politiken.
Men det är väl lika bra att lyfta katten på bordet här nu direkt. Ni hoppar av regeringssamarbete efter 3 år med 1 år kvar inför val. Och man kan ju tycka att det är oansvarigt att lämna regeringen i ett så sent skede. Var det naivt av er att gå med i regeringssamarbete när man tänker på vilka andra partier som är med där?
Nej, jag skulle säga som så att det var modigt och starkt av oss att gå med i regeringen, och vi gjorde ju inte det hux flux, utan vi hade ju i partiet tagit fram vad vi ville få med i regeringsprogrammet och vad som var viktigt för oss, och vi var beredda under hela den processen att lämna om det var så att vi märkte att vi inte fick in HI-politik i regeringsprogrammet. Men sen när vi kom så långt att regeringsprogrammet började bli klart, så kunde vi konstatera att vi har fått in väldigt mycket HI-politik i regeringsprogrammet, och då valde vi ju att naturligtvis att ta steg, att vi har lovat väljarna att vi ska göra så gott vi kan att snabba på omställningen av Åland till ett hållbart samhälle, och vi får nu möjligheten att på ett, vad vi bedömde, starkt regeringsprogram göra ett försök att sitta i regering. Och vi slet ju som djur alltså i alla tänkbara sammanhang. Alltså både Anette Bergbo och Simon Holmström i lagtinget, och jag i regeringen, och Erika som talesperson och nära knuten till lagtingsgruppen, för att vi skulle få in i smått och i stort, skulle påverka politiken och göra den grönare. Det som hände där i förra året då, så var ju det att vi märkte att vi hade gjort vårt, så att säga, så långt med klimatlagen. Och sen fick vi ju inte de garantierna från lantrådet att klimatlagen skulle få den prioritering som vi bedömde att den måste få. Och i och med att klimatlagen var en av våra röda linjer eller gröna linjer i regeringsförhandlingarna, så återstod det då bara för oss att ta ansvar. På tal om att vad som är ansvarsfullt och inte, men för oss var det ju ett ansvarsfullt steg att ta, att om vi inte får igenom längre det som vi har kommit överens om att den här regeringen ska få igenom, och det är en så viktig fråga för oss, så då återstår det bara att lämna.
Mm. Har du någon kommentar till det, Erika?
Ja, vi har ju fått höra lite under de här åren då att vi har varit naiva och sådär. Men det som också har varit en väldigt viktig fråga för oss, apropå hur vi arbetar med hållbarhet i samhället, det är ju att vi ser att ett parti kan inte ensamt göra, utan vi kan liksom vara en initiativtagare, vi kan ge förslag, vi kan beskriva problembild och så vidare. Men såklart måste man ju sedan samarbeta med andra. Och att då liksom på basis av någon sorts fördomar eller annat liksom säga att nej, men det där vill vi inte gå in i, det ligger liksom inte för oss, därför att vi vet att tiden är oerhört knapp för att faktiskt göra de förändringar som behövs i samhället och göra den omställningen. Och det vet vi från vetenskap och allt möjligt liksom, att det är ingen tvekan om det. Och därför var det inte heller ett alternativ för oss att liksom per automatik säga nej till ett regeringssamarbete, utan det viktiga var ju, som Alfons har beskrivit här, att vi faktiskt går in där och förhandlar och säger att får vi igenom det vi tycker att behöver genomföras den här mandatperioden för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle till 2051, så då har vi också ett ansvar att göra det arbetet. Även om det kan tyckas utmanande eller svårt eller så. Så att det är på de premisserna vi arbetar i. Att vi säger liksom inte nej till samarbete av ideologiska eller per se skäl. Utan det är liksom frågan om att kan vi hitta en gemensam problembild och kan vi hitta gemensamma vägar framåt. Så då tar vi de vägarna.
Och det är en viktig poäng det där med att det är viktigt när man ger sig in i ett regeringssamarbete att man känner att partierna som är i den regeringen har gemensam problembild. För att det visar sig ju, alltså det blir i längden väldigt tufft om man ska jobba för att hantera klimatförändringarna och minska utsläppen. Och om det sen sitter partier som inte tycker det är särskilt viktigt, då blir det ju skevt längs resans gång, om man säger så.
Mm. Ni skiljer er från de övriga partierna att ni har två partiledare. Varför?
Det har också att göra med andra, för vi jobbar inte bara för miljöfrågor, vi jobbar också för jämställdhetsfrågor och jämlikhet och social rättvisa och solidaritet, både med nuvarande generationer men också kommande generationer. Så här finns ju också väldigt stora frågor inom den sociala hållbarheten som vi vill leva så som vi lär. Och där handlar det ju om då att dels inte lägga allt på en person, hela ansvaret, utan att man ska kunna hjälpas åt och dela upp saker och liksom finnas till för varandra. Och sen handlar det också om att vi kan representera både kvinnor och män och på det sättet visa att vi går framåt på allvar med de här frågorna om jämlikhet och liknande.
Mm. Finns det något problematiskt i att ha två partiledare?
Nej, det skulle jag inte säga att det finns egentligen. Alltså, tvärtom, det är ju som Erika säger, vi har ju ett väldigt betrott bollplank i den andra. Så när man undrar någonting eller funderar någonting, också när man funderar en sen vinternatt om någonting och känner sig lite mörk i sinne och vill ha någon att prata av sig med, så vet man ju vem man kan ringa. Så vi har nog väldigt stöd av varandra och jobbar bra som team. Det finns inte i nuläge någon orsak för oss att ändra det.
Vilka frågor har ni drivit speciellt den här mandatperioden?
Ja, det blev ju lite intressant, om man säger så, att när vi bildade regeringen och skapade den här utvecklingsministerposten, så då hade vi ingen aning om att det skulle komma en pandemi. Och vi visste heller inte då att det skulle utkristallisera sig en sån här fantastisk potential för havsbaserad vindkraft. Så när regeringen sen började jobba och så där, så då tycker åtminstone jag att vi fick det bekräftat gång på gång på att vi hade tänkt rätt i regeringsförhandlingarna. När vi satt och sa att vi behöver en portfölj som har miljö, energi och högre utbildning. Och det var ju många som undrade, men vad är det där du för hitta på? Nej, det ska följa avdelningsstrukturerna och det bla bla bla. Men liksom, vi fick ju rätt, och orsaken till att jag nämner pandemin här, så är ju för att, förutom att vi var ju med och kämpa och tog ansvar under den period som på Åland, som i åländsk historia, som man får gå tillbaka nästan till krigstider för att kunna hitta något att jämföra med, så var vi ju med och tog ansvar. Men också konkret så att sen när EU kom med sina satsningar på återhämtning och resiliens, så klickar ju det rätt in i utvecklingsministerportföljen. Det var ju där man skulle satsa. Det tycker jag på något vis i sin enkelhet är ett bevis på att vi tänkte rätt redan när vi bildade regeringen. Och det där var ju en lång introduktion till din fråga om vad vi har satsat mest på. Men det har ju varit energifrågorna. Jag tror aldrig det har varit så intressant och viktigt att vara åländsk energiminister som det var när vi då utkristalliserade den här möjligheten för havsbaserad vindkraft. Och det arbetet så ledde ju jag inledningsvis där och drog igång och offentliggjorde att vi hade, och det var väldigt spännande. Och orsaken till att havsbaserad vindkraft har blivit en så viktig fråga för hållbart initiativ är ju, och stor fråga, så är ju för att det handlar inte bara om den här enorma möjligheten till att skapa förnybar energi, utan det handlar om att skapa intäkter till Åland för att liksom hitta ett nytt ekonomiskt ben att stå på, utan det handlar också om allt det som kommer i kölvattnet av det, med nya innovationer, med nya affärsidéer, med möjligheter och så vidare. Så att vi ser det som en satsning på en grundbult för hur Åland ska gå framåt.
Och samtidigt så har det ju varit så att vi har ju varit lite kaxiga också. Vi har varit väldigt ambitiösa i regeringsarbetet. Så vi ser ju då att hållbarhetsfrågorna, så även om vi gjorde en analys av att var är liksom kritiska områden där Åland behöver gå framåt under den här mandatperioden, och utgående från det så hade vi önskemål kring just ministerpostsammansättningen. Men sen under själva mandatperioden så har vi jobbat väldigt proaktivt också inom jordbruksfrågor. Vi har jobbat proaktivt inom kollektivtrafik, inom äldreomsorg och omsorgsfrågor, inom utbildning. Så vi har ju på det sättet liksom skjutit in hållbarhetsperspektivet och det långsiktiga perspektivet på vad som behöver förändras inom olika områden för att Åland ska ha en chans att bli hållbart. Och det har vi ju jobbat inom alla olika områden, även utanför vår egen ministerportfölj.
Ja, absolut, och vi kan ju, som Erika nämner, vatten- och jordbruksfrågorna, så det är ju det är två exempel på där vi drev det så hårt att det blev omröstning i landskapsregeringen. I ena fallet till exempel så handlade det ju om att majoriteten i regeringen ville att man skulle få ta ut mera vatten från en sjö, medan vi sa nej till det därför att det riskerar att hota hela hälsan i sjön, liksom att förstöra den. Och det var en sån viktig fråga för oss att då förde vi det till omröstning och förlorade det tyvärr. Men det var oerhört viktigt för oss att markera i den frågan. Samma med CAP-strategin, alltså jordbrukspolitiken. Att det som fanns där som vi bedömde nedskärningar till ekologisk odling, så kunde vi inte stå bakom, utan då tog vi det till omröstning. Så vi har ju försökt ha hela, jag nämnde just havsbaserad vindkraft därför att den har varit en präglande fråga för den här mandatperioden, men vi har jobbat, som Erika säger, väldigt mycket just med miljöfrågor, med vattenfrågor och också just i skuggan av pandemin, eller den sociala hållbarheten, att hur mår vi efter, under och efter pandemin och så vidare.
Mm. Ni har ofta tidigare i alla fall haft svårt att vara konkreta när det gäller hållbarhet. Det har blivit på något sätt så här intellektuellt elitistiskt prat som man kan uppleva att det är svårt för en vanlig ålänning att greppa. Att vad är det här med hållbarhet? Är det någonting som ni känner att ni har blivit bättre på att vara mer konkreta? Vad det är ni vill?
Det skulle jag nog säga att vi har blivit, och det kommer vi att synas i det valmanifest som vi kommer att lansera här efter sommarledigheterna. Att det är jätteviktigt att jobba konkret så att alla förstår vad det är vi gör, och att de konkreta åtgärder vi föreslår också ska studsa till det långsiktiga behovet. För det är ju det som har blivit, jag tror det är därför som vi kanske delvis ibland kan uppfatta som att vi rör oss intellektuellt och pratar på det viset. Därför att det är ju så viktigt att allt vi gör måste ju liksom vara en del av någonting långsiktigt. För att det här att springa runt som någon slags popcornpolitiker och reagera på oj, nu händer det där, nu gör vi så här, oj, nu ska vi göra det här, och nu drar jag i den tråden och nu blev den arg på mig, så jag måste göra det här. Alltså, vi köper inte riktigt det konceptet, utan man måste ha lite längre sikt, längre perspektiv.
Mm, absolut, och det är ju såklart en utmaning. Om vi säger då att ja, men vi har en idé om ett hållbart samhälle om 20-30 år. Det handlar ju om väldigt långsiktiga linjedragningar. Det handlar om att kunna liksom jobba så att säga långsiktigt över flera mandatperioder och i ett sammanhållet, på ett sammanhållet sätt över flera mandatperioder. Och där har vi ju då liksom sagt att det ska inte hänga på att vi ska sitta i regering under alla mandatperioder, utan vi behöver ju få in liksom en långsiktig styrning mot hållbarhet. Vad det gäller både hur vi använder våra stödsystem, hur vi använder hur vi planerar och liksom i grunden. Och då handlar det ju om att faktiskt jobba i grunddokument, i styrdokument och sånt här. Och det ligger ju väldigt långt ifrån kanske den vanliga medborgarens vardag. Och på det sättet blir det ju kanske lite abstrakt eller så då. Men samtidigt är det ju det som kommer att säkerställa att alla de här andra konkreta åtgärderna jobbar i samma riktning och på samma sätt. Så att vi behöver ha båda de här perspektiven med oss när vi jobbar. Att det går inte att ha bara antingen eller det ena eller det andra.
Nej, men det ligger ju också i det här när vi har val. Det ligger ju i att folk ska förstå vad det är de röstar på. Mm. Det är liksom, vi vill ha ett bättre Åland i framtiden. Mm. Mm. Det är ju, det vill alla.
Mm. Nej, men det, du ringer in det jättebra där och det är därför som jag hänvisar till, att, eller rättare sagt, det är därför som jag tror att vårt valmanifest kommer att komma med väldigt mycket konkret. Därför att det är viktigt att, precis som du säger, det är viktigt att trots att man tänker långsiktigt och trots att liksom det finns, man inser vikten av att ha det här långa perspektivet, så måste man vara bra på att kommunicera också. Vad behöver vi och komma med förslag på, vad behöver vi göra nu för att det ska hålla också på sikt? Och det är en ständig utmaning, jag tror inte bara för oss utan för alla seriösa politiska partier, att man måste liksom kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, nu och sen. Men för att ta ett konkret exempel, den här bedrövliga debatten vi hade om skärgårdstrafiken här tidigare, när regeringen levererade sitt så kallade omställningsmeddelande. Varför var det så viktigt för oss att vi ska ha en omställningsplan för skärgårdstrafiken? Jo, det är ju för att vi ska veta konkret vad börjar vi med och i vilken ordning gör vi de här grejerna? Vilken linfärja ska elektrifieras först? Vad gör vi med de här frigående? Var börjar vi? Vad behöver vi satsa parallellt på att stärka upp infrastrukturen i hamnarna? I vår värld så måste man ju börja. Det är som när du bygger hus. Det inte börjar du med att limma upp kaklet i gästtoaletten. Utan du har ju en plan för hur huset ska se ut först, förhoppningsvis.
En ritning.
En ritning.
Man har en idé om att. Och sen måste man ändra på vägen. Och ingenting kan liksom slås fast helt i sten. Men det måste finnas någon sorts ritning om man pratar om flera hundra miljoners investeringar. Det, allt annat är oansvarigt och väldigt liksom kortsiktigt.
Men så vad är er lösning då på skärgårdstrafiken? Vad är steg ett?
Det vi vet är, om vi pratar liksom generellt vad som behöver hända i samhället, är ju att vi behöver ha en mycket större elektrifiering. Liksom. Så det vet vi som en grundinställning. Så har vi ingen plan så kan vi i varje fall veta det. Vi behöver elektrifiera. Och det liksom,
elfärjor.
Vi behöver elfärjor. Så. Och sen finns det olika steg på vägen då. Man säger att ja, men vi har inte tillräcklig batterikapacitet eller vi har inte tillräcklig infrastruktur på olika ställen i skärgården och sådär. Och då kanske att vi behöver hitta liksom annan form av drivmedel på vägen, som steg på vägen. Då. Och det är just för att man ska få ihop de där delarna som man behöver ha en långsiktig idé. Så vad vi har sagt då, att i brist på en långsiktig plan, så då har vi just pratat om elektrifiering, vi har pratat om att vi kan till exempel vad det gäller tunneln, då ska tunneln finnas eller inte och så vidare. Så har vi sagt att ja, men för att man ska veta det så behöver man liksom ta reda på då att är det mest hållbara alternativet på just den rutten och så vidare. Hur står det sig till andra alternativ och så. Så att det kommer ju hela tiden till att liksom ifrågasätta olika typer av alternativ och sen då på basen av den analysen då komma fram till att vad är det som är hållbarhetsmässigt mest smart då.
Och rent konkret där så tycker jag ju, det var ju bland annat det vi har kritiserat regeringen för, att i den här utredningen som kom som bilaga då till den här lagtingsdebatten som det här svenska bolaget har gjort, så finns det ju nästan inringat väldigt tydligt var man ska börja och hur det ska göras. Men regeringen behöver ju naturligtvis sätta det i en politisk viljeyttring och slå fast att vi börjar med linfärgen och sen går vi så här. Alltså, man måste som sagt ha ordningen klar för sig. Men det här är ju inte raketforskning, utan kunskapen finns ju. Det handlar bara om att liksom ha den politiska viljan att komma överens om att så här gör vi. Liksom.
Men tror ni att tunnelfrågan och skärgårdstrafiken blir lika stor valfråga nu som det var senaste valet?
Skärgårdstrafiken troligtvis ja. Tunneln kommer väl med där också säkert på någon hörn, eftersom att det har varit sån som brinnande fråga. Så jo, nu lär vi väl säkert få diskutera de frågorna också.
Ja, och skärgårdstrafiken, det är klart att den lever kvar, men det är ju inte bara trafiken heller, utan det är ju kopplat till hela skärgården. Och där har vi ju velat bredda också den frågeställningen och säga, men hur kan vi på allvar liksom arbeta för att få en inflyttning i skärgården och fundera över att liksom hur får vi lite snabbare folk till skärgården. Och där hade vi ju en liten idé där om att man också skulle kunna bygga elflyg till skärgården, eller att liksom bygga infrastrukturmöjligheter för elflyg till skärgården då. Just därför att vi måste ju, om vi pratar om att tillgängliggöra skärgården, så behöver vi inte bara tänka i gamla banor, utan vi kan ju också tänka lite nytt och lite hur kan vi så att säga korta ner tiden ytterligare för att faktiskt ta sig ut i skärgården och förenkla både för turister och boende i skärgården. Och det är ju jätteviktigt för oss, därför att ju fler vi får som faktiskt återflyttar eller flyttar in i skärgården, desto bättre bär ju sig skärgården också själv. Så att vi behöver faktiskt på allvar liksom fundera igenom att ska vi ha en levande skärgård, då måste vi också vara beredda att ge de förslagen och tänka igenom det i grunden. Och då kommer det indirekt att hjälpa hela Åland. Det är inte bara en skärgårdsfråga, utan det är en fråga för hela Åland.
Och där släpper ju Erika, vi har ju provsläppt den idén lite, och så får vi ju se om den återfinns i vårt valmanifest, men eventuellt. Just den här idén om att satsa på elflyg till skärgården, då kanske i första hand Kumlinge då, som har en landningsbana redan. Och det är just kopplat till det, alltså orsaken till att vi lanserar den idén, så är just kopplat till det att man måste våga se på den här frågan på med nya perspektiv, som Erika säger. Och plötsligt om du etablerar en linje, en elflygslinje som far till Stockholm till exempel från Kumlinge, eller att man tänker nya rutter, då blir det ju plötsligt för hela norra Åland intressantare kanske att man åker till Kumlinge för att ta flyget till Stockholm. Alltså vi vill på det här sättet att vi måste våga tänka nytt helt enkelt.
Om vi tittar lite på valet igen då, var hittar ni era röster? Var finns era väljare?
Vi skulle nog säga i första hand så är det i alla olika typer av ålderskategorier och väljargrupper som, där man faktiskt tänker lite progressivt kring de här frågorna. Där man ser att hållbarhetsarbete och omställningen till ett hållbart samhälle och det vi liksom är inne i nu, den här tiden av utmaningar är också en tid av möjligheter. Och där man ser det utan att vara naiv eller blåögd eller sådär. Men man ser att det finns affärsmöjligheter, det finns möjligheter till nya former av social samvaro, det finns nya möjligheter till att arbeta på ett annat sätt så att vi inte stressar så himla mycket och så vidare. Det finns möjligheter att locka till inflyttning till Åland i ännu högre utsträckning, för det finns möjligheter att faktiskt bo och leva här och ha ett väldigt hälsosamt liv.
Men är det staden, är det landsbygden, är det skärgården som ni...
Ja, traditionellt så är det ju de väljargrupper som vi såg 2019 så är ju liksom välutbildade kvinnor i staden. Om man ringar in det väldigt kort så. Men jag skulle vilja säga att de här frågorna, det rör ju faktiskt alla som bor och verkar på Åland. Så att om man överhuvudtaget känner att det är viktigt att fundera igenom då. Vart det
jo, jag förstår vilka ni vill att ska rösta på er. Men då liksom ni är ett statsparti, men hur ska ni göra er, för vi var inne på det här med intellektualitet och lite elitistisk stämpel som ni har fått, om man tänker på Simon Holmström, citerar författare och uttrycker sig poetiskt i lagtinget. Så det ger ju en sån här, det är ingen folklig prägel ni har direkt.
Jag tror så här att det handlar om en ny slags folklighet i så fall. För jag gillar också premissen att man, bara för att man talar på nya sätt om utmaningar så är man inte folklig. Det är lite att underskatta folket, utan jag tror att det handlar, jag förstår ju utmaningen vi har att kommunicera så konkret och tydligt som möjligt, så det är en utmaning som man som politiker jobbar med hela tiden. Jag skulle inte säga att vi är ett elitistiskt parti, utan jag skulle säga att vi har en ganska stor bredd just i åldrar. Om man tänker på de som engagerar sig hos oss så är det ju allt från 18-åringar till 70+, och så gör man det med lite man kommer med lite olika bakgrund, kanske olika varifrån engagemanget kommer. Jag menar Guy Björkqvist som är kandidat för oss har tydligt sagt att han blev engagerad, började brinna för de här frågorna när han blev morfar och så vidare. Så att det finns liksom olika sätt att komma in. Jag tror att när det handlar om hur vi ska nå väljare över hela Åland så handlar det om det som Erika är inne på. Det är att det finns en tydlig linje, det finns en tydlig skillnad i partier som vill jobba progressivt, som vill hitta nya lösningar på gamla problem, och på de konservativa som gärna tittar sig i backspegeln och solar sig i gamla vinster. Och den linjen i åländsk politik tycker jag börjar bli tydligare. Så är man som en framtidsinriktad, framåtsyftande person som tycker det är cool med folk som vill tänka nytt, så då är man en HI-are skulle jag säga.
Hur många mandat vill ni satsa på då i det här valet?
Vi har väl sagt att det är alltid lite sådär dra i hängslen om man ska säga sådana här siffror.
Men ja, man ska göra det när det gäller val.
Ja, men vi skulle säga att det skulle vara fantastiskt om vi fick 4 mandat. Men vårt ska vi säga, arbetshypotes är väl runt 3 tror jag. Runt 3, 3 är det, inte runt 3 utan 3.
Ni ökar alltså.
Ja, det gör vi. Mm.
Ja, och det gör vi ju därför att utmaningarna har ju inte blivit färre eller mindre eller så under den här tiden, utan vi behöver ju öka det här trycket på de här frågorna. Vi behöver öka liksom engagemanget i de här frågorna. Så att det är ju, säger ju sig självt det att ju fler mandat vi kan få, desto bättre möjligheter har vi att sen under kommande mandatperiod verkligen jobba liksom ännu mer aktivt för de här frågorna. Och där ska jag väl också vilja säga om det här med väljare och att vem är det som liksom röstar på oss och sådär, tänker jag att det finns ju, jag menar, människor över hela Åland har stugor längs strandkanterna eller besöker några stugor eller besöker badstränder eller så här. Vi har ju liksom vattenmiljön runt omkring oss, vi har också vårt egna dricksvattenutmaningar och så vidare. Så att det här är ju frågor som, vi har energifrågor, allt det här berör ju precis varenda en ålänning, ja. Helt konkret i vardagen.
Men jag tror ju att alla partier tycker att deras frågor berör alla ålänningar, så det är ju liksom... I det här fallet så är det ju inget argument. Men om vi tänker nu att ni är ett nytt parti, ni har haft en valkampanj, kommer ni att göra någonting annorlunda nu i det här andra valet?
Nej, jag tror att det som blir intressant, vi har ju ingen facit. Vi har ju aldrig gått in i en andra valrörelse förut, utan det är första gången. Jag tror att det som väljarna kommer att möta är just ett brinnande engagerat hållbart initiativ, men som också har erfarenhet. Och det är, vi är helt på det klara med att Greta Thunberg-vågen som fanns då 2019, så den har fått lite stiga åt sidan, åtminstone medialt, för att vi har fått hantera Rysslands anfallskrig i Ukraina och de energiturbulens som har uppstått efter det. Men det är ju samtidigt också, tror jag, har sjunkit in för många ålänningar att de frågor som vi bedriver av de här hållbarhetsfrågorna, så handlar det ju om att minska risken för sådana här situationer i framtiden. Ju mer självförsörjande vi är på mat och vatten och energi, desto bättre, helt enkelt. Det är också, alltså, hållbarhetspolitiken är i högsta grad också en säkerhetspolitik. Så att det kommer att vara en annorlunda valrörelse. Men det betyder inte att frågorna som Hållbart initiativ arbetar hårt för på något vis har blivit mindre aktuella. De har satt sig ett nytt ljus.
Om valet går bra för er och ni blir ett alternativ för någon sorts regeringsbildning, vilka partier kan ni tänka er att samregera med nu? Nu har ni en uppfattning om vilka frågor som de här åländska partierna är medgörliga i och vilka man inte är.
Jag tycker det kopplar lite till det där som jag var inne på tidigare med det här med att vara stockkonservativ eller vara progressiv. Det har ingenting att göra med den klassiska, ganska snäva och delvis föråldrade höger-vänsterskalan, utan det har att göra med liksom att är man ett parti som vill hitta nya lösningar på gamla problem och vill titta framåt över horisonten, så då kan vi samarbeta med dem. Det är där, alltså vill du framåt eller vill du stå och stampa?
Även om man vill framåt så kanske det kan vara helt motsatta. Det kan vara sådana som vill framåt och tycker att kärnkraft och kvinnoförtryck är en väg framåt.
Helt riktigt, ja. Ja. Det ser vi ju. Att det finns ju de krafterna också som trycker på väldigt hårt. Och där är det ju viktigt att stå emot. Och det liksom, kärnan där är ju att har vi en liknande problembeskrivning av vad är det som är utmaningarna idag?
Ja.
Och jämställdhetsfrågor är ju inte en utmaning på det sättet att det är för mycket jämställdhet, utan vi har ju tvärtom för lite jämställdhet. Så att där är ju skiljelinjerna ju helt självklara. Det är ingen tvekan om det.
Nej.
Men ni pratar om hållbarhet, det är er viktigaste punkt. Men hur ser man med hållbarhetsomställning kontra tillväxt, om man ser på jordbrukets tillväxt, liksom var finns bovarna, vad är det som...
Men det är ju det där som är så intressant, och det jag tycker som det är därför den här havsbaserade vindkraften blir så, det blir en sån tydlig sådan fråga, därför att vi sitter ju inte och säger att vi inte ska tjäna pengar. Ibland är det ju så att det är Hållbart initiativ som är det bäst näringslivs... Vi pratar ju mest näringsliv nästan, alltså åtminstone, och på tal om konkret. Vi talar havsbaserad vindkraft, för vi ser de synergierna och möjligheten att kunna tanka fartyg med förnybart bränsle inom ett antal år och så vidare. Vi vill ha tydliga spelregler för till exempel fiskodlingen så att industrin ska kunna ställa om. Därför att det är så det alltid har funkat, när man har kommit med nya regler, tydliga regler, så intar ju näringslivet, i det här fallet då fiskodlarna, inte sätter de sig och buhu lipar i ett hörn och tycker synd om sig själva, utan näringslivet anpassar sig. Där brukar jag ta parallellen till när EU förbjöd de här vissa engångsartiklar av plast. Det gick väldigt fort för att vara på EU-nivå. Shrop, bort med sugrören och de här plastskedarna och sånt och annat, ballongpinnar. Och inte satt ju hela den industrin sen och buhu, buhu eller la ner, utan då ställer de ju om och så börjar de tillverka skedar av något annat material. Och det är det som är politikens uppgift. Så att jag menar att vi säger alltså, att den här motsatsen mellan miljö och näringsliv, den är ju förlegad. Det hör ju 80-talet till. 80-talet ringde och vill ha till. Alltså det har ingenting med, så vi är ju ett näringslivsparti därför att vi vill ju möjliggöra för ett starkt åländskt näringsliv framåt. Men man uppnår inte det genom att hålla på att begära undantag och hitta en massa kryphål och tycka att miljöministerns uppgift är bara att sänka kraven. Då är man ju någon annanstans, i en annan värld.
Ja, det finns ingen möjlighet att överleva liksom i den tid som vi lever nu om det är så att man bara vill konservera. Nej. Det vi ska konservera är i så fall lokalt odlade produkter som vi sen kan sälja, som är odlade på ett vettigt sätt så att vi får en bra vattenmiljö, vi har en bra jordar och så vidare. Och det där är ju liksom de gränser vi har att hålla oss till. Men inom det kan vi ju vara hur kreativa som helst. Så det finns ju gränserna per se, så betyder det ju inte att vi begränsar allt. Utan det är ju bara det att vi måste se till att nuvarande generationer inte liksom lever på bekostnad av kommande generationer. Eller på bekostnad av natur. Eller, för det kommer att äta upp liksom våra möjligheter och våra förutsättningar framåt. Och det måste, den poletten måste trilla ner. Liksom. Vi måste inse det. Att där har vi liksom begränsningar att förhålla oss till. Och det visar de här senaste 200 åren. Det är bara frågan om att kan vi vara tillräckligt ärliga med det just nu. Och kan vi hitta de konkreta politiska förslagen som faktiskt styr så att vi har verkliga överlevnadsmöjligheter i framtiden. Och det är ju vårt ansvar, som Alfons säger.
Men det som blev den slutliga knuffen för Hållbart initiativ ut ur regeringen var väl Ålands heliga ko, sjöfarten. Att Åland ville att Finland ska arbeta för att sjöfarten ska få undantag.
Knuffen var klimatlagen. Vi hade ju arbetat, och det har aldrig gjorts förut på Åland, så det var ju ett arbete som krävde sitt. Men då hade vi tagit fram en promemoria som jag fattade ministerbeslut om att föra över till lagberedningen. Och då förs ju ansvaret över till landtrådet som ju basar politiskt och prioriterar i lagberedningen. Och det där är jätteintressant därför att folk har beskrivit klimatlagen som någonting som ska bli fördyrande och den är krånglig och så vidare. Och det är den inte alls det. Alltså det klimatlagen slår fast, det är att man ska ta fram vissa styrdokument. Det byts ingen färja med klimatlagen på det per se. Utan klimatlagen lägger fram styrdokument om hur man ska få grepp om klimatpolitiken. Och hur kopplar det då till det här undantaget för sjöfarten? Som, jo, det blev en stridfråga i regeringen och jo, HI var emot det. Jo, det kopplar så därför att om du med ena handen inte prioriterar den egna klimatpolitiken och i det här fallet då klimatlagen, så kan du ju inte med andra handen begära en massa undantag. För storyn har ju varit att Åland ska förlita sig på den europeiska klimatpolitiken. Men låt oss göra det då i så fall. Och inte begära undantag för den. För då betyder det ju att man struntar i sin egen klimatpolitik. Och om man begär undantag från EUs klimatpolitik, då har man ju de facto absolut ingen trovärdig klimatpolitik. Så att på det sättet hänger de ihop, de här frågorna. Men det som var den slutliga puffen, så var ju att klimatlagen inte skulle prioriteras. Liksom.
Mm. Och om vi ser det då från ett ansvarstagande perspektiv, så ser vi ju då att det mest ansvarstagande, det är ju att direkt nu så snart som möjligt, för helst igår, föra dialogen med näringslivet i de här frågorna. Inte liksom endast på undantagsbasis, utan säga att vad behöver vi göra som samhälle, hur kan vi hjälpas åt, hur kan vi liksom ha en aktiv dialog där vi också har en gemensam problembeskrivning då, att hitåt behöver vi komma. Och vad behöver vi göra idag för att vi ska ta oss dit på ett så kontrollerat, smart och liksom vettigt sätt, och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Alltså både liksom så att vi liksom tar hänsyn till de här ramarna, men vi tar också hänsyn till den nuvarande villkoren och situationen för näringslivet, och att vi inte liksom kraschar näringslivet. Det är inte det som är syfte. Men ju längre vi väntar, desto större risk är det att vi kraschar någonting. För sen kommer det hardcore krav liksom, och liksom att som vi inte kan liksom begära undantag för och så vidare. Så att ju tidigare vi börjar arbeta, desto mer ansvarstagande är det.
Men vad ska Ålands heliga ko sjöfarten göra då för att möta de här kraven? Finns det några möjligheter?
Vi förstår ju också det som sjöfarten är noga med att poängtera, att det finns inga alternativa bränslen just nu som skulle passa, åtminstone för det här formatet som man bedriver trafiken i idag. Men det visar ju också tydligt att det jobbas ju väldigt aktivt och hårt inom sjöfarten, eller rättare sagt, de har ju inget val nu när de här reglerna kommer. Så att jag ser inte heller det som raketforskning. Det är klart att sjöfarten nu med trycket som finns från lagstiftningshåll och från stora marknader som EU, att man kommer att sätta mera blås under arbete att hitta de här alternativa bränslena. Och där är det ju igen liksom perfekt med åländsk potential för havsbaserad vindkraft och den möjlighet till förädling som finns där då, till att Åland faktiskt skulle kunna bli en hubb för förnybar fartygsbränsle i Östersjön, vilket ju vore en fantastisk grej. Så att det finns ju nog visst ljus i tunneln, så det handlar bara om att liksom medvetet från alla håll, som sagt, inte bedriva undantagspolitik utan bedriva samarbetspolitik och dialogpolitik och se vad kan vi göra. Och inte bara HI arbetar ju förstås på Åland, men vi har ju också väldigt goda kontakter till systerpartier i Finland och i Sverige och på EU-nivå och så där vidare. Så att det här är ju också mycket en finländsk fråga. För åländsk sjöfart är ju inte bara åländsk, utan det är ju viktigt för hela Finland.
Ja, och sen har vi också arbetat och sagt då att de resurser som kommer in via att man betalar för de här utsläppsrätterna och det då, så det ska ju också kanaliseras på ett sånt sätt så att det kommer shippingen och sjöfarten till godo. Mm. Och att vi därigenom kan lägga ännu mer krut i forskning och innovation så att vi snabbare får fram de här lösningarna. Så på det sättet har vi också velat driva den här frågan vidare.
Men tycker ni att näringslivet har rätt inställning till hållbarhetsfrågor?
Kan säga så här att det har de. Alltså när, och främst om man träffar representanter för större bolag och sådär, så de gör ju en analys de förstås. Hur ser min marknad ut och hur kommer den att se ut om 10 år? Hur ser tillgången på det jag behöver för att tillverka mina produkter, alltså resurserna, ut nu och hur kommer de att se ut om 10 år? Så att för större bolag så har man ofta det här tänket, och man gör sina analyser helt för att hur ska vi finnas kvar om 10 år. Så att det är ganska fascinerande hur ofta det är att det från företagsledarhåll kommer klarare analyser av det där än vad det kommer från politiskt håll. Hur politiken på något vis i ett sånt rum blir de som är efter, medan näringslivet är före. Och det där är någonting vi måste ändra på. Det är sånt slöseri på tid och kraft och energi att politiken ska vara den som bromsar utvecklingen. Det borde ju inte vara så. Inte.
Mm. Vilka är de tre viktigaste frågorna i det här valet för hållbart initiativ?
Kan vi säga att näringslivsfrågor då i form av satsningen på havsbaserad vindkraft, så den är viktig, och de synergier och utbildningsmöjligheter och så vidare som finns där. Och sen är det miljöfrågorna, om man får vara så klassisk så att säga, vattenfrågorna specifikt. Vilket ju har varit på tapeten och som, det där som också visar att vi måste jobba snabbare. Och sen är det omsorgsfrågorna som vi väljer att kalla det. Alltså äldreomsorgen har ju varit mycket på tapeten. Vi lyfte äldreomsorgen redan i januari på ett välbesökt seminarium vi hade, och där finns en hel del arbete att göra. Men också omsorgen förstås över den psykiska hälsan och så vidare. Så energifrågorna, omsorgsfrågorna och vattenfrågorna kan man väl säga.
Mm.
Har jag glömt någonting?
Nej, men det var tre. Det var tre. Men då har jag tre snabba frågor som Erika kanske kan få svara på då. Vad är det värsta som kan drabba Åland?
Det var en stor fråga. Vad är det värsta som kan drabba Åland? Det är nog ett stagnerat tänk.
Och med det menar du då att man inte vill utvecklas?
Att man inte vill utvecklas. Man kommer inte vidare, man vågar inte riktigt. Och det tycker jag att vi har så mycket potential historiskt, där vi ser att vi har liksom tagit kliv, vi har liksom tänkt ganska stort trots att vi är små. Och det behöver vi ha med oss också nu. Vi behöver verkligen luta oss mot det och lita på det och känna tillsammans i samhället, olika aktörer, olika delar av samhället som kan tillsammans liksom luta sig inåt och säga okej, men nu tar vi steget, nu tar vi klivet. Det här kommer att gå bra.
Mm. Hur tar man sig till Kökar år 2040 från fasta Åland?
Från fasta Åland, då flyger man till Kumlinge och sen tar man en snabbgående personbåt.
Och de drivs med?
Med el.
El. Mm. Vem tar hand om de äldre år 2040?
Du tänker organisationsmässigt? Eller?
Ja, organisationsmässigt. Eller privat sektor, kommunal sektor.
Om jag får
bor de
in.
Hemma?
Om jag flickar in där. Jag vet att det här var till Erika. Men det är ju människor som tar hand om människor. Det kommer det alltid att vara. Och det där är ju en intressant grej. Att där kan du aldrig effektivisera bort den delen. Det går inte. Du kommer till ett stopp. Där det inte helt enkelt går att effektivisera mera, därför att det är människor som tar hand om människor. Sen finns det elektroniska hjälpmedel, och man tror ju också inom äldreomsorgen på att man kan digitalisera och effektivisera på det viset. Till exempel att man inte ska behöva springa runt med en nyckelknippa för att komma in i dem, utan man kan ha digitala lås och man kan ha och så vidare digitala hjälpmedel. Men det är ju människan, och det är därför som vi behöver satsa på människorna i äldreomsorgen och också det här på kompetensen, att det finns tillräckligt med händer i vården och det förebyggande arbetet. I och med att den äldre befolkningen ser annorlunda ut nu än vad den gjorde för kanske 40-50 år sedan. Då. Det förändras.
Men är det privata eller det kommunala eller vem? Vem tar hand om det?
Vi har ingenting emot privata satsningar. Liksom, utan det är ju vården det är ju outputen som är det viktiga.
Erika, vill du fortsätta svara på det här?
Det var mitt inlägg. Jag blev så ivrig. Varsågod.
Som sagt var, vi har ingenting emot privat äldreomsorg. Det som är viktigt för oss är bara att det blir inte några vinstdrivande privata maskiner eller företag som ska mjölka skattepengar. Det är absolut no-no. Så att, men däremot så har vi ju sagt att vi behöver liksom ta bort hinder inom omsorgen idag för att just få till en bra arbetsplatser. Vi ska ha bra organisationer som stöttar arbetet på golvet. Det är ju det arbetet på golvet som är det viktiga. Och mötet mellan människor, att vi har möjligheter att bygga de relationer som behövs för våra äldre. För att det värsta som finns är ju att man jobbar ett helt liv och sen känner man sig lite bortglömd eller man känner inte att man är prioriterad. Man får inte stöd man behöver och så vidare. Och så kan vi, den typen av samhälle kan vi ju inte ha. Så att det viktiga är ju då att vi har strukturer och organisationer som kan stötta det här. Och exakt vilken mix det här kommer att vara 2040, vilket är drygt 15 år framåt i tiden. Så det vet vi kanske inte exakt idag, men vi har inget... Vi har inget så här att ja, men det måste vara i offentlig omsorg eller så, utan det kan bra vara en kombination så länge det finns en flexibilitet och de äldre i centrum.
För det som inte får hända, det är ju att strukturerna skapar situationer där folk hamnar mellan stolarna. För det kan ju ha rakt upp och ner fatala resultat, liksom att folk faktiskt mår ännu sämre eller dör för att man inte har ett vettigt journalsystem som alla tar del av och med medicineringen och så vidare när det byter aktör, att man inte vet vad människan har fått tidigare och så vidare. Så det är som strukturer får aldrig ligga i vägen och skapa sådana problem.
Med de orden så tackar jag Erika Skott och Alfons Röblom från Hållbart initiativ i Ålandstidningens partiledarintervjuer inför lagtingsvalet. Jag heter Nina Smeds. Tack för att ni har lyssnat.